Gud välsigne dig, Robert.
Tack så mycket. Ja, varmt tack för inbjudan och välkomsthälsningen. Det var 20 år sedan jag var här sist. Jo, här på den här konferensen. Jag var i Långsjöby många gånger sedan det. Det var ett år som var väldigt betydelsefullt för mig, för jag träffade min fru det året och vi var ju här då och firade påsken. Det var speciellt. Jag minns några gamla vänner i Jönåker för många år sedan som jag pratade med, och det måste ha varit innan jag kom hit på påsken, för att jag pratade med dem och sa att jag känner att jag behöver en fru. Jag vet inte riktigt hur ska det här gå till. Ja, sa de. Vem det än är så är det ju viktigt att det blir rätt. Det är det näst viktigaste i livet, sa de. Det viktigaste är att man är frälst och tror på Jesus. Det tycker jag var väldigt bra sagt faktiskt. Men det är viktigt, och jag är jätteglad att vi får vara här den här helgen och dela Guds ord med er. Nu är min familj fortfarande i bilen någonstans mellan Gävle och Sundsvall. Jag hoppas att de ska komma fram senast imorgon förmiddag. Vi får se hur det går. Herren ska vara med dem. Jag vill gå tillbaka till en av texterna som du läste och bara dela några korta tankar väldigt kort från Lukas 22 och från vers 39. Det som är intressant med påskens texter är att man hittar alltid något man aldrig har sett förut. Det finns saker i det här som är totalt obegripligt. Det är enkla sanningar som leder oss till tro. Det är väldigt viktigt. Vi ska inte krångla till det. Men när vi väl har hittat den här skatten i åken, eller pärlan i åken som vi läste om, va? Och man börjar skåda in i det där, va? Då ser man djup i det här som är alldeles fantastiskt. Och det gäller även texterna när Jesus säger ett seman. Vi läser från Lukas 22, vers 39 till 46. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: fader, om du vill så tag denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Och när han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sa han till dem: varför sov ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse. Amen. Himmelske fader, ditt ord är detsamma igår och dag, så och i evighet. Herre, jag kan inget göra för att göra det här levande för människor. Men du kan göra det genom den heliga ande. Jag ber, Herre, att du ska möta med oss, vi som är här ikväll, och de möten som ligger framför. Ära vare ditt namn, att du vill röra vid människor. Och Herre, jag vill lyfta upp Torbjörns fru inför dig. Kära Gud, du måste göra något i hennes liv. Åh Herre, låt henne komma igenom sitt Getsemane och komma ut på andra sidan, Jesus. Åh Gud, gör ett under, Herre. Det är vår bön, Jesus. Kommer den helige ande och lös henne från denna ångest som du har burit en gång redan, Jesus. Hon behöver inte ha den, Herre. Den är buren en gång för alla. Åh Jesus, jag ber om det. Tack att du vill hjälpa. Amen. Amen. Kära Jesus. Innan jag ska säga det som jag egentligen tänkte säga, ska jag påpeka att jag tycker vers 39 här börjar så märkligt. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget. Vi vet av Bibeln att Jesus och lärjungarna hade varit i den där trädgården förut, va? Så att när lärjungarna följer med Jesus efter att fira påska, så de tänker nog att nu är det ungefär som vanligt. Någonstans tror jag att de förstod att han var inte riktigt som vanligt. De hade varit tillsammans i 3,5 år och firat påskmåltiden kanske 3 gånger då tillsammans. Och den här sista gången han instiftar nattvarden och han har börjat tala om att han ska ge sitt liv, så naturligtvis de var förberedda på att någonting var inte riktigt som förut. Va? Men allting ser ungefär som vanligt ut när de går ut till Oljeberget. Men ju närmare de kommer, det står det, när de kom till platsen, så sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Jag tror aldrig Jesus hade sagt så till lärjungarna när de var i ett senare följd. Det här var ett speciellt besök i den där trädgården. Där, och det är något unikt över det som händer här. Det hade aldrig hänt tidigare att Jesus lite senare här blir så uppfylld av denna ångest. Va? Vi vet att den höll sen i sig i någon mening över Golgata och ner i graven. Men här börjar en kamp, va? Som vi inte har sett tidigare när vi läser om vad som hände med Jesus. Han var ju väldigt, vad ska vi säga, inte självsäker. Men det vilar någonting tryggt över allt som Jesus gör. Och det känns som att när man läser evangelierna, man kommer fram till den här tidpunkten. Jesus har hela tiden koll på vad som händer. Han verkar aldrig särskilt orolig för någonting. Någon gång ibland blir han upprörd på lärjungarna för han tycker att de inte förstår. Hur länge ska jag stå ut med er, säger han. Men det är inte många gånger. Det kanske han säger om oss också ibland. Hur länge ska jag stå ut med dem? Men hans nåd är stor. Pris ske Gud för det. Men när de kommer till platsen den här gången, då är det någonting som inte är som förut. Och han lämnar några bakom sig. Och så tar han med sig de här tre, det sägs inte här. Och så går han in i den här bönekampen då. Och jag hade inte tänkt säga det, men det har blivit så levande för mig när jag läst det här att när Gud ska frälsa någon, då finns det en bönekamp att gå in i, va? Ett Getsemane att kämpa sig igenom, va? Och det är det som Jesus gör här. Han vet vad som väntar där framme. Det är en underbar härlighet som ska stråla ut ur den öppna graven. Han vet om detta. Och han ser det profetiskt. Människosonen ska uppstå på den tredje dagen. Han har redan förutsagt det, fast ingen har förstått det. Men det finns ett sätt, ser man det, att ta sig igenom. Och det har varit levande för mig till och från under det senaste året. Just detta att när Gud ska utvidga sitt rike till att omfatta fler människor, då finns det ett Getsemane att ta sig igenom. Det gör det. Och det som är intressant är att Jesus tar med sig lärjungarna in i det här. Han säger, följ med mig nu och be med mig. Och be att ni inte kommer i frestelse. Håll er nära Gud. De somnar ju hela tiden. Tre gånger, det står inte här men står i en annan text. Då. Så går han tillbaka och de har somnat. Han väcker dem. Fortsätt be. Anden är villig men köttet är svag. Kämpa nu, för nu är det något avgörande som ska ske. Och det behöver vi ha med oss, va? För att det som händer här är en unik kamp. Jag kommer tillbaka till det, för det här skulle jag inte säga egentligen. Men jag tänker på vår församling Jönåker. Jag tänker på er församling här. Jag tänker på Storuman. Jag tänker på alla små församlingar som saknar pastor. Man känner att verksamheten flyter ut. Man vet inte vad ska hända. Vad är Guds vilja? Vi ser att ungdomarna mår dåligt. Människor vänder sig till droger. Nyandlighet. Vad det nu kan vara, ett omoraliskt leve. När man undrar, var finns kraften? Jo, den ligger efter ett Getsemane. Det finns någonting bortom en bönekamp som vi måste utkämpa. Och jag vill uppmuntra oss alla att när Jesus säger, följ med mig nu in i bönekampen. Den stora bönekampen har jag utkämpat själv. Det behöver ni inte göra. Jag låg där själv på knä. Jag svettades blod för att bära hela världens synder. Men de utmaningar ni står inför, det som ni har framför er, det finns en bönekamp där också. Jesus säger, följ med mig nu in i ett Getsemane. Och somna inte där, utan be med mig tills ni är igenom det. För där bortom det så finns det kraft och överflöd, det finns frälsning. Och det finns någonting underbart jag vill göra. Men först måste ni igenom Getsemane. Det var det första jag tänkte säga. Men det jag egentligen vill dela här, det är det här. När man läser alla bibeltexterna om vad som händer innan Golgatan, det är att det dyker upp två olika bägare i de här berättelserna. Alldeles innan här så har Jesus instiftat nattvarden. Och vi ska fira den alldeles strax. Välsignelsens bägare. Och han bjuder den åt sina lärjungar med orden: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Här har Jesus full koll på vad som händer. Det finns ingen ångest. Han vet precis. Detta är vad jag ska göra. Och den bägaren symboliserar, som vi vet, hans blodiga offerdöd. Och som lärjungarna för all framtid ska dela med varandra. Och det står att vi ska förkunna Herrens död till dess han kommer. När vi samlas så här, va, så visar vi hela världen. Vi tror på det Jesus har gjort på Golgata. Det var en man som sa en gång att känner du att du inte kan vittna, det bästa du kan göra är att ta nattvarden. Då förkunnar du Herrens död till dess han kommer. Det finns en frimodighet att få genom detta. Och det ska vi ta del av alldeles strax här. Men det finns en annan bägare här. Och det är den vi stöter på i Getsemane. För Jesus börjar prata med en annan bägare. När han är med lärjungarna, då är det väl välsignelsens bägare. Han säger: detta är det nya förbundet i mitt blod. Han bryter bröd och han visar dem: min kropp och mitt blod ska offras för er. Men när vi kommer in i Getsemane, då börjar Jesus prata om något annat. I sin bön med fadern så säger han ju helt plötsligt: fader, om du vill så ta denna kalk eller bägare ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Plötsligt ber alltså Jesus här om att få slippa tömma en annan bägare. Som till skillnad från nattvardsbägaren verkar vara avsedd för honom själv. Men Jesus säger: jag är beredd att böja mig under Guds vilja och tömma den. Och det är viktigt med Getsemane. Vi behöver inte tömma den bägaren som Jesus har tömt. Jag kommer tillbaka till vad den är. Men det finns någonting med Getsemane som är att böja sig under faderns vilja. Att dö från sig själv. Att lik Paulus kunna säga: Kristus är livet i mig, jag är död. Jag finns inte längre. Jag har lagt min vilja under fadern. För det är något som kan ge världen frälsning. Den som vill bevara sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv, det betyder inte alltid att man ska bli en martyr. Utan det betyder att man ska lägga allt sitt liv i Guds händer. Och vara beredd att avstå från det för hans skull. Men vad var det då för bägaren som Jesus inte ville dricka här? Men som säger: fader, jag böjer mig under dig. Och gör det i alla fall. Och teologerna har spekulerat i århundraden om vad den här bägaren innehåller. Och ingen förnekar att det är kopplat till hans lidande. Vi förstår det. Jesus ska gå till korset. Han vet vad som väntar honom. Han hade läst alla de gamla profetierna. Han kunde dem utan till. Han var ju, visserligen han hade avstått från allt och antagit en tjänares gestalt. Men hans ande hade varit med och skrivit allting från början. Han visste vad som väntar. Psalm 22: min Gud, varför har du övergivit mig? Jesaja 53: det var Herrens vilja att slå honom. Han visste vad som skulle hända. Så ingen förnekar att det handlar om. En del betonar den fysiska smärtan, det överväldigande psykiska lidandet som Jesus fick genomstå av den romerska överheten och hans fientliga landsmän. Och det är alldeles sant. Det här var ett blodigt offer. Vi går tillbaka till Andra Mosebok kapitel 12 med påsken. Och då säger ju Gud till Mose att varje husfader ska slakta ett lamm. Är hushållet för litet ska man ta ett lamm för flera hushåll. Och blodet ska strykas. Alltså liv måste spillas för frälsningens skull. Va? Så att det visste Jesus. Va? Och detta hade, han skulle vara som ett lamm som förs till slakt. Och Jesaja hade profeterat om detta. Han skulle vara tyst inför dem som ett lamm som klipper honom. Hans död skulle vara en blodofferdöd. Och det är till och med så, läser man Psaltaren 22:7, så säger ju psalmisten: men jag är en mask, säger han. Och det där var inte vilken mask som helst. Det fanns en mask på den tiden man använde för att utvinna röd färg ur. Man pressade färg ur den för att använda till färgning. Och vad Jesus säger det är att när han hänger på korset så liknar han mest en blodig mask. Alltså han var sönderslagen och sargad. Detta var en viktig del av det. Att Jesus skulle utsättas för sånt fysiskt lidande. Men När Jesus talar här om bägaren så är det inte bara det som avses, det fysiska lidandet. Läser vi alla texter om Jesu lidande och vi tar med allt som profeterna sagt, då ser vi att bägaren Jesus inte ville tömma, det var en symbol för Guds vredesdom över en fallen och syndig mänsklighet. Jesus skulle inte bara förkastas av människor. Föraktad var han, övergiven. Han skulle också förskjutas av sin far i himlen. Under den tiden han hänger på korset. Han blev därigenom föremålet för faderns vrede i människornas ställe. Vi läste då Jesaja 53. Det var Herrens vilja att slå honom. Och det var därför han utropade Eloi, Eloi, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? När mörkret kommer klockan 12 och så är det mörkt över hela jorden ända till klockan 3 när han ger upp andan. Och Paulus uttrycker det här med följande ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korinthierbrevet 5:21. Han skriver i Galaterbrevet 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som blir upphängd på trä. Det var ju det här som Jesus egentligen var rädd för. Som han inte ville gå igenom. Han förstod att om Gud ska kunna frikänna den skyldige, då måste den oskyldige förklaras skyldig och behandlas därefter. För att vredesdomen skulle falla över Guds lamm som tar bort världens synd. Hade Jesus egen synd att bära skulle han aldrig kunna bära våra synder. Men just för att han var felfri så bar han alla våra synder. Och fick då tömma faderns vredesbägare ända ner i botten. För ser ni vad som händer? Du och jag delar en bägare. Vi tar lite grann ur den. Jesus tar en bägare och tömmer den för oss. Han fick dricka den helt själv. Helt själv. Ingen annan. Det är som att du och jag står framför en stor damm som brister. Och det är miljontals liter vatten som helt plötsligt strömmar mot oss. Vi har ingenstans att ta vägen. Plötsligt öppnar sig jorden och sväljer vattnet. Och vi kommer undan. Så var det med Jesus. Han fick svälja allt det där som vi egentligen skulle svälja. Det vi har framför oss här, det är välsignelsens bägare. Men med gott samvete kan vi kalla bägaren i Getsemane för förbannelsens bägare. Förbannade var det en som blev upphängd på trä. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga. I och med att sonen bar allt det här så kan Gud alltså, trots att det egentligen går emot all sund logik, behandla den skyldige som oskyldig. Därför att straffet är redan utmätt till någon annan. Någon sa i något sammanhang så här. Hur kan 3 timmars lidande av en enda person räcka för att bära hela mänsklighetens synder under alla tider. Från Adam och Eva fram till att Jesus kommer tillbaka. Jo, svaret är lika enkelt som det är fascinerande. Den som hängde där de där timmarna och som kämpade i Getsemane, han var mer värd än oss alla tillsammans. Gud offrar sin egen son. Det Abraham inte behövde göra, det gör far i himlen. Och det här är så otroligt så det finns inte ord för det. Tänk att Gud har gjort detta. För dig och för mig. Låtit jorden uppsluka vredesdomen. Och vi får stå fria. Trots att vi inte förtjänar detta. Det är vad Getsemane handlar om. Bägaren som Jesus inte ville tömma. Men han tömde den. Ända ner i dräggen. Inget är kvar. Och det kan vi säga när fienden kommer och försöker påminna oss om våra synder. Så kan vi säga det. Jesus tömde bägaren. Det är fullbordat. Det finns inget kvar av Guds vrede över mig. Jag är frikänd. Jag har inget på mitt samvete. Jesus har burit allt det där. Sen har jag mina fel och brister. Jag får kämpa mot den gamla människan. Men Jesus har förklarat mig rättfärdig genom sitt blod. Detta är underbart. Och det får vi fira alldeles strax sen. Tack Jesus för vad du utstod för oss. Tack för kampen i Getsemane här. Och denna kamp, Herre Jesus, då du böjde dig under Faderns vilja.
Tack Jesus.
Och jag vill prisa dig och lova dig och ära dig. Och tack att när du kom ut därifrån så gick du utan att tveka till Golgata. För att ge ditt liv. Ingen tog dig från dig, utan du gav det för våran skull. Det vill vi ära dig för ikväll.
Ja.
Återigen, Herre, välsigna Torbjörns fru, Herre. Herre, du som har burit ångesten för henne, Herre. Jag ber dig att du i denna stund ska komma över henne med kraft och helig ande. Och resa henne upp ur det mörker hon sitter i, Herre. Herre, lös henne fullständigt från denna vånda, Herre Jesus. Och låt henne få uppleva din härlighet, Herre. Du som har burit inte bara våra synder utan även våra sjukdomar. Herre, du var sargad och slagen, men du lever idag. Och du vill gripa in, jag prisar dig. Tack att du ska välsigna vår nattvardsstund. Amen, amen, amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ja, kär Jesus. Amen, amen, amen.